så stod det: när naturen slår till med förödande kraft så drabbas också samhällets infrastrukturer. Kommunikationerna blir lidande. Jag heter Ann-Marie Eklund Levinder, jobbar på .se som kvalitets- och säkerhetschef. Jag ser fram emot att få lyssna på våra talare här, för det är spännande sessioner som vi ska få lyssna på. Vi inleder med en presentation om IP-telefoni i tsunamins spår. För i spillrorna efter tsunamin i Thailand så hjälpte Cisco till att bygga upp ett IP-telefoninät och bistod de lokala myndigheterna, de andra myndigheter säkert också, och de humanitära organisationerna för att se till att få igång kommunikation. Så Ulf Lorentzon från Cisco, varsågod.
Jag tackar för att vi fick komma hit och berätta. I programmet stod det Thomas Johansson, det är inte jag. Men vi jobbade tillsammans, jobbar fortfarande tillsammans, men jobbade också igenom den här perioden som vi ska försöka förmedla i dagboksform vad som hände, vad vi gjorde och framförallt de erfarenheterna som vi drog av det jobb som vi gjorde tillsammans med många svenska myndigheter. Varje gång som det händer en stor katastrof eller en operatörs nätverk går ner så sker det alltid vissa saker på vårt företag. Ett är att man drar igång ett kriscenter, vad ska jag säga, där vi bemannar 24 timmar om dygnet och hjälper till, vilket vi också gjorde i det här fallet. Det jobb som jag kommer att berätta om idag var egentligen startat ifrån Sverige för att hjälpa svenska myndigheter och svenskar som har strandsatta nere i Thailand under den här perioden. Så vad vi kände den 27 december, dagen efter det hade inträffat, var en stor förvirring. Vi kommer till jobbet, vi vet att det var en kollega någonstans i Thailand, nere i Khao Lak. Och det är där allting har hänt. Så vi försöker få kontakt med UD. Vilket alla känner då, att telefonlinjen är upptagna, vi försöker ringa Thailand. Vi har personal på plats nere i Thailand. I det här läget från den 26 så har vi två stycken tekniker som jobbar heltid nere i Bangkok. Från vår thailändska personal. De hjälper där bland annat svenska resebyråer eller andra resebyråer. Att få igång nätet, att få igång kommunikationen för att kunna kommunicera då med flyg och allt annat som krävs. Vi känner i det här läget då, efter all information, att vi kan kommunikation. Vi vill bidra på något sätt. Men samtidigt som vi vill bidra så vill vi inte lägga oss i och störa det som händer. Det finns bland annat två stycken, vi pratar med UD och vi pratar med... Det försvann det. Nej, det kommer snart. UD, om att koppla upp en call manager-lösning. En call manager-lösning är IP-telefonilösning ifrån oss. Och hjälpa dem att förstärka då den telefoni som finns på plats där nere. Vi har erfarenhet ifrån 11 september bland annat. Där hela telefoninätet gick ner, men internet var fortfarande uppe. Så de som satt på IP-telefoni på Manhattan kunde ringa. Och då fick vi också känslan att okej, kan vi nu koppla upp IP-telefoni där nerifrån till Sverige. På de befintliga nät som fanns. Som vi visste var uppe och körde. I det här läget så hade vi den 28 hade vi också fått personal på plats. Nere i katastrofområdet. Så den föreslagna lösningen då som vi gav till UD i första skedet. Var att sätta telefoner på plats. Och så en call control. Det vill säga telefonilösningen i Sverige. Och med hjälp av det kunna kommunicera. Det skulle också ge att man får lokala 08-nummer på plats där nere. För att förenkla kommunikationen ifrån Sverige. Och koppla in det med gemensam telefonilösning. Eller befintlig telefonilösning. 29 december avböjer UD. Vilket gjorde oss lite förvånade. Men vi har insett det senare ganska snabbt. Att det händer så pass mycket. Det finns andra grejer som är på gång. Vi pratar bland annat med de som håller på att koppla upp satellitkopplingar för telefoni. Som kommer då ifrån berörda myndigheter som det alltid sker. Så att vi förstår läget. Vi fortsätter att diskutera med UD. Vi pratar med Räddningsverket samtidigt i det här läget också. Och vår egen frustration fortsätter ju i det här läget. Den 30 december så får vi ett samtal från Svenska kyrkan som också var inblandade i tillsammans med Räddningsverket att koppla upp 10 stycken linjer till kriscentret nere i Phuket. Observera här nu att i Phuket är ju allting som det händer. Det vi erbjöd UD tidigare var ju till ambassaden som inte låg på riktigt rätt ställe, så det hade egentligen inte hjälpt heller om vi hade gjort som vi hade tänkt från början. Tanken med den här lösningen var att den skulle användas av Skandinaviska kyrkan, Räddningsverket och polisen. Vi kontaktar bredbandsbolaget. Varför vi kontaktar bredbandsbolaget är ganska enkelt. Deras kontor sitter granne med vårat. Vi har en relation med dem precis som många andra operatörer. Vi pratade med flera andra operatörer också som vi har jobbat tillsammans med i liknande situationer tidigare. Bredbandsbolaget sa, ja visst, det här gör vi. Vi plockar upp en lösning tillsammans. Så bredbandsbolaget kontaktades i det här läget för internet access, PSTN gateway, det vill säga koppling mellan det publika telenätet och vår IP-telefonilösning. Våra lokala personer på plats pratar med CAT som är den lokala internetleverantören nere i Thailand för att få internet access på den sidan också. Och sen så börjar vi med det som visar sig vara den absoluta största utmaningen. Och det beställa frakt av utrustning ner till Thailand. Flygplatsen är stängd. Varenda fraktbolag som vi ringer till, det här är också mitt i helgen, säger att vi öppnar igen på måndag. Men om ni använder oss så kan vi inte garantera att vi får ner frakten till Thailand överhuvudtaget. Men om vi får ner den på ett flyg så kan vi inte garantera att vi levererar den från flygplatsen heller, eftersom intullningen inte fungerar. Då kan man ju fråga sig, varför ska vi skicka utrustning från Sverige när vi har ett lokalt Cisco-kontor där nere som egentligen skulle kunna ordna de här sakerna? Nu är det viktigt, som jag sa från början, att vi inte stör verksamheten. Varken för dem vi försöker att hjälpa eller de andra inom vår organisation som redan är uppbokade för att hjälpa andra och göra olika saker. Den 31 december, bredbandsbolaget ställer upp med internetförbindelsen och gatewayen, så de bitarna är klara för att fungera. Vi har utrustningen klar i Sverige, uppkopplad, testkörd, klar att skickas ner. I det här fallet så var det en router och 20 stycken telefoner och en switch med powermatning för att få det hela att fungera där nere. Med den här utrustningen på plats så skulle man inte bara kunna ringa utan man skulle kunna få internetaccess också. I backup på det här nu då, eftersom vi hade problem med frakten, så pratade vi i alla fall. Så vi hade en router stående standby nere i Thailand som vi kunde använda. Men om vi fick ner våran utrustning så kunde den ju användas till annat i det läget. Vi hade också softphones, det vill säga mjukvarutelefoner som vi skulle kunna mejla ner för att komma igång. Det var också viktigt i det här läget nu att vi hade en så bred lösning på plats som möjligt. Så inte bara våra IP-telefoner fungerade, de vi skulle skicka ner. Utan det skulle också stödja våra softphones, netmeeting-klienter om det fanns några där nere med PC och övriga SIP-telefoner. I det här läget så kanske man kan ställa sig frågan, varför körde man inte Skype eller gjorde någonting annat som är lättare och snabbare? Ja, för att kunna göra det då behöver vi en internetkoppling, vi behöver en IP-koppling. Någonstans där alla vet att det finns möjlighet att köra Skype och så vidare. Den här lösningen här nere gav ju internet, vilket också gav möjlighet för Skype och andra klienter för de som hade PC med sig. Nu var det inte så troligt att man gick omkring en PC där nere just då, men det måste funka på det sättet. Så vi har utrustningen klar. Räddningsverket och nätverkskunnig personal standby att skickas ner till Thailand. De var också kvar i Sverige vid det här läget. Och vi hade, som jag sa, 2 SCS på plats i Phuket. Den 31 får vi också klart ifrån CAT att de kan ge fiberaccess till Pearl Hotel, som är kriscentret där nere. Samtidigt som vi har tittat på de här möjligheterna så har vi också parallella saker pågått. Bland annat så har man tittat på en satellitlänk för att koppla upp en satellitlänk för tal och data ner dit. Den 1 januari beställs den här satellitlänken. 512 kilobit data och 512 kilobit telefoni. Det här är också en möjlighet för oss att använda den för att koppla upp Pearl Hotel. Vi vet att man kan ge internetaccess dit, men den finns inte dit i det här läget. Så det här är ett snabbt sätt. Och det här är en kombination av många som jobbar samtidigt. Vi får också klart med transport den 3 januari. När Räddningsverket flyger ner så åker också vår utrustning med ner i det här. Det är också viktigt när vi sätter upp den här lösningen nu att det finns support, att vi kan se till att den är uppe så att man inte sätter dit telefonerna i det här läget och sen så kommer någon dit och så funkar det inte. Och vi i Sverige lever inte i samma dygnsrytm som där nere. Så vi ser till att vi får hjälp ifrån våran tekniska responscenter där de är vakna 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Det är också därifrån våra kris, det vi gör tillsammans med andra, vårat kriscenter ligger också i Australien i det här fallet. Och det är där nerifrån det kopplar sig. Så den lösning som vi kopplar upp nu istället och tittar på är stort sett likadant. Ring 08 nummer ner. Call control i Stockholm och ut på det svenska nätet i Stockholm i det här läget. Nu har vi en satellitkoppling där. Och nu kommer ju första problemet då när man lever i en IP-telefonivärld. Om man tittar på vart Sverige ligger på jordklotet och vart Bangkok ligger så finns det inte någon satellit, det vill säga en satellit som täcker båda städerna. Så man måste göra det att använda 2 satelliter. Och använder man 2 satelliter kan man inte skicka upp signalerna till en satellit och gå direkt från den satelliten till nästa. Utan man måste mellanlanda. Jag vet inte om det alltid är så, men i det här fallet var det definitivt så. Och vi vet ju också vilka fördröjningar det är när vi går över satellit. Och då sa vi det, ska vi göra den här lösningen nu och den ska gå över satellit så kan inte vi garantera att den fungerar. Då får vi antingen tänka på andra sätt. Den kommer att fungera rent tekniskt, men fördröjningen på samtalen kommer att ge en kvalitet som kanske inte är den bästa. Ja, men jag tror man landar emellan. Man lär sig det snabbt. Jag håller med dig. Även i just det här specifika fallet, när jag pratade med Swedish tror jag, som satte upp det här, så då sa de att de var tvungna att mellanlanda. Och det blir, när man pratar med en satellit så blir det gärna att man får till komradio. Jag pratar, det händer ingenting och så väntar man till en annan svarar. Och i den här situationen, när folk här uppe, vi vill ju också att telefonerna där nere skulle fungera så att anhöriga kunde nå varandra. Och troligtvis är de ganska skärdade och upprörda i det här. Och pratar om då det inte händer någonting, då kommer man nog in i en effekt. Bra. Jag vet inte. Det här var den lösningen som erbjöds oss. Vi beställde inte den här lösningen. Vi körde inte. Det här var den som de presenterade för oss. Ja, jag håller med. Jag vill inte ge mig in i den diskussionen för jag har ingenting med satelliten och jag jobbar inte med dem heller, men det är mycket möjligt. Det var så det presenterades, det var så vi kände, det var så vi förstod och det var så vi inte ville gå via satellit. Sen om vi förstod det fel eller vi fick det presenterat fel, det vill jag lämna det här just nu då, så att. Men jag tittar gärna mer på det, för det är en sak som man vill lära sig för att fortsätta då. Den 2 januari så fick vi ju då fiberaccessen och den fungerade direkt, så vi hade ingen behov att gå via satelliten överhuvudtaget. Från CAT, den lokala operatören nere i Thailand, och då fick vi en 512-förbindelse till internet, vilket var fullgott. Det låg nya fiber i marken där nere. Tittar vi på den 3 januari så är internetroten färdigkonfigurerad. Det är den som levereras av CAT, så nu skulle vi egentligen kunna ha kopplat in all utrustning. Utrustningen skeppas också från Sverige med flyg ner för att kopplas upp den 4. Så länken kopplas in, utrustningen installeras på plats den 4 januari och den 5 januari så är du lösningen upp och kör. Går upp väldigt smidigt, väldigt snabbt. Vad som finns i den där fyrkantiga rutan där uppe är egentligen en lokal gateway i Thailand. Den fanns inte där, men nu, det finns möjlighet till att bygga ut i den här lösningen. Så lösningen som var upplockad den 5 januari var egna nummerserier till de olika myndigheterna som fanns där nere. Egna nummerserier också för de publika telefonerna, så att de som fanns där nere skulle kunna ringa hem och de som fanns i Sverige också skulle kunna nå personer som de visste var i närheten för tillfället. Sjätte januari var väl den dagen som vi började tänka efter. Det var delayproblem. Det var svårt att surfa. Varför har det blivit så här? För dagen innan när vi kopplade upp alltihopa, allting funkade perfekt. Och då börjar den stora debatten. Är det hastigheten det beror på? Är det bara för att vara 512? Så hälften av oss som jobbar med det ville höja hastigheten och den andra hälften vi ville titta på andra saker. Så vi börjar titta på trafiken, vad som hände på internet med våran teletrafik mellan Sverige och Thailand. Och vi kunde ganska snabbt konstatera att vi hade asymmetrisk trafik. De gick olika vägar. Vi hade olika delayer på dem och de kunde byta vägar hur som helst också. Och sen så dök upp en annan sak samtidigt. Vad gäller för icke-statlig IP-telefoni i Thailand? Det är förbjudet. Det var totalt olagligt att köra IP-telefoni i Thailand, vilket vi gjorde över det statliga ägda nätet. Så vi började undersöka vad det berodde på. Snabbt så kom vi fram till att det har ingenting med hastigheten att göra. Vi hade felaktiga DNS-er. Som gjorde att vi fick problem bland annat. Så när vi bytte DNS-er, vi började titta på trafiken, hur den gick. Så började allting att funka igen. Ganska enkla saker, men krångliga att titta på i det läget. Vi kunde också konstatera att IP-telefoni är okej att köra i Thailand om man inte tar betalt. I det här läget var det ingen som hade tagit betalt. Så att det var en helt laglig tjänst. Så att vi kunde fortsätta att köra det vi körde i det läget. Så funderingar och lärdomar på det här då. IP-telefoni passar ju väl i krissituationer. På det sätt att det är flexibelt. Jag kan ta en utrustning, flytta den vart jag vill ha den. Det enda jag behöver är en internetaccess och det finns på de flesta ställen. Och det har god kvalitet. Vi ska då säga att den telefoni som vi hade därifrån var väl GSM Plus. Vi var tvungna att tweaka kodikerna ännu mer. För det första skedet när vi körde runt här så fick vi plats med 6 stycken telefoner. Sen så drog vi ner det så att man kunde använda alla 20 och surfa samtidigt. Men fortfarande lät det bättre ut än vad det gör på en mobiltelefon. Utan fördröjning i det läget. Så det kräver inga snabba länkar. Ta alltid med en egen DNS. Av all utrustning som man tar med sig så litar man på operatörens DNS. Det gjorde vi i det läget. Och hela det operatörsnätet var väl egentligen hårt belastat. Så att en egen DNS är inte tyngre än vad en bärbar PC väger. Så att det hjälpte när vi satte upp en egen DNS där. Och flexibiliteten var vi inne på alldeles nyss också. Men man vet inte hur lösningen ska användas. Och då är det ganska bra flexibla byggstenar som man kan plocka runt i hela. Lätt att flytta. Det som tog absolut längst tid i det här läget, det var frakten. Och framförallt få tag på frakten. Hade vi haft färdiga system, vilket vi också hade då, fast inte här, att sätta ut direkt och ha det utspritt över världen, så blir frakten mycket lättare också än att man ska forsla det från Sverige runt hela jorden. Men det allra viktigaste i det här läget, lyssna inte på det går aldrig. Allt går. Allt är möjligt. Fråga. Jag kanske ska säga det. Det var en väldigt bra fråga. Ja, frågan är, det här var Cisco Sverige som gjorde det här i det här fallet, men hur är det internationellt? Om vi tittar på Cisco internationellt, just under tsunamin som ett exempel, så var det här en av de många delarna vi gjorde. Vi hade det kriscentret som vi satte upp nere i Australien ganska snabbt. Det kriscentret har två uppgifter. Ett, se till att alla våra operatörskunder och övriga kunder då får snabb support om det skulle hända någonting med deras nätverk, vilket det hände på det här. Så att jag tror vi var involverade i de flesta operatörerna på vägen där nere och i de flesta länderna. Det andra uppgiften som de har är att snabbt räkna Cisco-personal och kartlägga vart befinner vi oss någonstans för tillfället för att se det. Och sen så går de två parallellt då, att leta våra egna och hjälpa operatörerna. Så att det här var en av de många sakerna som gjordes egentligen. Jag vet att man satte upp wirelessnät på andra delar för att få kommunikation överhuvudtaget där hela infrastrukturen var borta.
Tackar dig.